If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand. Den heter Utvecklingspsykologiska perspektiv på utveckling och lärande i skola och förskola. Välkommen säger jag till Gunilla Guvå. Mm,
tack.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så du kan få göra det.
Ja, som sagt, jag heter Gunilla Guvå och jag är psykolog, disputerad i psykologi. Och jag har jobbat som psykolog inom förskola och skola jättemånga år. Där jag framförallt har varit en person som pedagoger och lärare har kunnat andita när de har haft någon form av arbetsproblem. Det kan gälla ett enskilt barn, en grupp eller föräldrakontakter som de behöver hjälp att diskutera.
Och den här boken, vad brukar du säga att den handlar om?
I boken det jag för fram både ett historiskt perspektiv men lite, alltså, vad finns det för teori, utvecklingspsykologiska teorier som man kanske fortfarande använder sig av men som jag kan uppleva som inte längre kanske är så relevanta, utan att det vi vet idag det är ju att både utveckling och lärande är jätteberoende av det samspel som uppstår mellan barn och vuxna till exempel, och att man har jag pratar ganska mycket om det här med relationers betydelse, ett relationellt perspektiv.
Jag tänker att vi kommer landa där. Men i boken, alltså i, man kan säga första delen, så ger du ju en exposé över en utveckling av teorier. Sådär. Mm. Mm. Utan att vi behöver prata så mycket om det, om du skulle ge någon typ av vad som är intressant att veta det, eller någonting, hur den utvecklingen har sett ut.
Kanske tidigare såg det här barn utvecklades, kanske framförallt när det gäller utveckling. Så var det just att det var beroende av någon slags biologisk mognadsprocess. Att man kunde inte träna barn till exempel olika saker, utan det var någon slags neurologisk mognad som gjorde att barn utvecklades och lärde. Vissa saker, aspekter eller perspektiv kanske har överlevt sig själva. Till exempel, jag såg det här om dagen bara, att man pratar om att barn förändras. Att det beror på att de har mognat. Mm. Det är en sån här att man ser mognad, men att man inte ser sin egen del i att de kanske har förändrat sig eller så vidare då. Det vi vet idag det är ju att både utveckling och lärande är jätteberoende av det samspel som uppstår mellan barn och vuxna. Fortfarande är det så att vi har olika genetiska förutsättningar för utveckling och att man också har biologiska förutsättningar. Alltså som motorik och språk och vad det nu kan vara då.
Mm.
Men att det inte enbart beror på det. Och det jag som vill betona, det är ju att det hela tiden är ett samspel mellan så att säga inre förutsättningar, biologiska förutsättningar och yttre förutsättningar. Och det är det som är drivande för utvecklingen, att man behöver det här samspelet mellan de här.
Och det är ju också utifrån det här synsättet att hela tiden är det som en interaktion mellan barnet själv och omgivningen och relationer och sådär. Som är en del av beteendet, barnets beteende. Eller tänker jag rätt då? Alltså att barnets beteende kan också förklaras med både...
Ja, men precis. Och alltså det är ömsesidigt tänker jag. För det är också någonting som jag tror att, jag vet inte om det går fram i boken, men att barn är ju också aktörer. Vuxna är ju aktörer, omgivningen är som, det är som två subjekt eller vad man ska kalla det för.
Mm.
Så att vuxnas beteende eller bemötande blir ju också beroende av vad barn bjuder upp till, brukar jag säga. Jag tror jag skriver det, att det är otroligt viktigt att fundera över det. Och det tycker jag är någonting som jag har använt mig jättemycket av som psykolog i förskola och skola. Alltså istället för att kanske diskutera vad ska vi göra, vad är rätt och vad är fel och så vidare. Så just att man kanske inte har så mycket handlingsalternativ som vuxen, därför att barn bjuder upp till någonting som gör att man kommer bemöta det på ett sätt som de själva har regisserat, eller vad jag ska kalla det, om du förstår vad jag menar. Och det är den här dynamiken som jag tycker är så viktig att titta på. Att bli också medveten om vad barn bjuder upp till och varför de bjuder upp till det de bjuder upp till.
Mm.
Och där tycker jag just det här med att det jag tycker att jag som psykolog har kunnat hjälpa till med, det är att se att, jag har sett och läst om det i en av mina de här examinationsrapporterna just nu, att personalpedagoger kan säga till exempel, nej men det är bara för att få, det här barnet gör som man gör bara för att få uppmärksamhet. Och om man tolkar på det sättet så kommer man kanske hamna i det här, men då ska vi inte förstärka det om man har ett inlärningspsykologiskt perspektiv till exempel, utan då ska vi ignorera det. Och det här finns ju en del skolor då. Medan om man tänker att det här barnet gör så därför att han vill bli sedd, alltså bekräftad eller någonting sånt där, då kommer man också bemöta det på ett annat sätt. Hur kan vi bekräfta det här barnet? Hur kan vi visa att vi ser honom eller henne utan att man för den del har accepterat beteendet eller någonting sånt där. Men just att, förstår du hur jag tänker?
Ja, jag förstår. Mm. En annan fråga, det är en parentes kanske till det här, men ibland har jag hört någon förälder som säger så här, jag har fått ett barn som liksom beter sig jobbigt och irriterande. Mm. Och då brukar jag säga, nej, det är du som har skapat ett barn som beter sig jobbigt och irriterande. Alltså jag menar att man är ju med och skapar sina barn. Du får inte bara ett barn som är på ett visst sätt. Nu går jag från boken, men jag bara tänker, kan du hålla med, förstå vad jag menar med det? Eller du kanske inte håller med mig alls?
Jo, men...
Ja, men det är lite som att jag skulle säga så här, jag har köpt en hund som är väldigt... det är ouppfostrad, den sitter i soffan.
Precis, ja,
och då ska jag säga, nej, det är du. Du har inte, får inte en hund som...
Nej, de är inte skapta på det sättet. De föds inte med dem. Egenskaperna.
Nej, jag anser inte det i alla fall.
Nej, precis. Utan man, det är ungefär som man föds inte som onda varelser eller goda. Alltså, utan det finns, man kan utveckla olika sidor av sig själv på olika sätt. Men det jag tror det är just det här att hur man bemöter barn tidigt då, det kommer också ge upphov till att barn skapar föreställningar om sig själv och andra. Och det är en av de teorier som jag använder mig av ganska mycket. Det är Daniel Stern som jag beskriver också. Därför han menar ju på att barn utvecklar någon form av inre struktur, eller vad ska jag kalla det för, inre världar. Då man tänker sig att om barn, det gör ju vi vuxna också, om vi förväntar oss att vi ska bli bättre på ett visst sätt, så väntar vi inte tills vi blir med mig, eller behandlade på det sättet, utan vi utgår från det redan från början. Och det var det jag menar med att man kommer att utgå från sina föreställningar om hur man brukar bli bemött. Och där tror jag kan ha en förklaring till, om barn redan innan tänker att han kommer inte lyssna på mig, eller han bryr sig inte om, eller han gillar inte det här, då kommer de liksom kanske bli jobbiga.
Mm.
Och då svarar man liksom, man bekräftar hela den här föreställningen. Ja. Det är det som blir så viktigt, att bryta sådana här föreställningar. Och kanske se att det här barnet är inte jobbigt därför att det vill vara jobbigt. Utan det kanske är att det är något annat. Vad vill det här barnet säga? Vilka intentioner har barnet med sina beteenden? Och då kan, om man omtolkar det, så kan man kanske säga så här, nu är du trött. Eller?
Ja, precis. Ja, jag förstår. Jag hoppar lite, vi behöver lite från teori om teori så att säga. Det här handlar ju mycket om barn i förskola, skola, utveckling och lärande och sådär. Och någonting som jag tycker återkommer är ju det här med trygghet på olika sätt. Jag bara, något som jag tog med mig, alltså vikten av trygghet alltså kring de vuxna och sådär. Hur ser du på det när det kommer till utveckling och lärande?
Ja, men det, jag tror att jag i boken dels försöker beskriva, eller har en idé om någon slags normal utveckling då, att man, jag tror jag har en bild där, den här spiralen liksom, att det första man måste utveckla, det är någon form av relation, det här med ögon, alltså du pratade om det här med ögonkontakt till exempel, att man kan,
jag nämnde det innan vi började spela in blickkontakt som
ja,
du skriver
men precis. Att den tryggheten, alltså att man har skapat någon slags relation när man har får till det här, alltså överhuvudtaget det här relaterandet, så kan man inte gå vidare i ett lärande. Om du inte har en bra relation till en lärare, eller om du har en dålig relation, man kan ju ha noll neutral relation också, men om du har en dålig relation så kanske du inte lyssnar på den läraren överhuvudtaget. Och det var jätteintressant, jag läste häromdagen i DN om de här barnen som är på sådana här HVB-hem och det, och SIS-hem. Och då var det en artikel om någon av de här, de är så utsatta just nu, men som tycker att de har jobbat ganska bra. Och det blev jätteintressant, för jag tänkte bekräfta precis mina tankar. Att när de här ungarna kommer, som är, de har ju verkligen föreställningar om världen. Alltså de är, det är som någon av de här intagna då hade sagt att de var beredda att skapa kaos det första de gjorde när de kom till det här. Men då hade de blivit mötta på ett sätt om de inte hade väntat sig. För det första är inte att man börjar tala om vilka ordningsregler som gäller på det här stället, som man ofta gör ganska fyrkantigt. Utan sagt, är du hungrig? Och då skapar man en sån här effekt. Det hade de i den här ungdomen inte väntat sig. Och är du hungrig, och så ger man dem choklad eller något, förstår du? Alltså just det här att man skapar det här, och det jag försöker framhålla i boken, det är att inte tro då att den här tidigare, om barn har en tidigare trygghet, att man kan utgå från det, utan man måste allt lärande, alla utvecklingsprocesser måste börja med att man börjar från början. Man börjar inte behandla ett spädbarn, om du förstår vad jag menar, med att tala om för dem vad som gäller här i världen.
Nej, du måste börja bygga en relation från början.
Ja, och det här med att man pratar, när det gäller spädbarn så pratar man, du som har en tvååring, att någon slags villkorslös kärlek. Alltså ett spädbarn får faktiskt bestämma när det är hungrigt, trött och så vidare. Men sen så utmanar man barn och reglerar det här så småningom. Men du kan inte göra det om du inte har den här anknytningen som vi pratade om tidigare också, då till barnet. Så att just den här, någon slags inre, och det tror jag när jag nämner Humber Eriksson till exempel, han menar att den här tryggheten, den är någon slags, jag kommer inte ihåg ärligt talat nu riktigt, för jag tror jag citerar honom, men att det är någon slags inre visshet. Alltså att barn som är trygga, de är på något sätt, de landar i det här, att man har någon slags grundläggande tillit eller tilltro till andra, till omvärlden. Sen måste man ha lite misstro också. Men just det här att barn som har det, de kommer att bemöta nya människor, nya situationer på ett helt annat sätt än barn som har en utvecklad misstro mot omvärlden.
Mm.
Och den tänker jag att man bygger upp, att man kan prata om primära sådana här trygghetsrelaterande. Sen kan du ju alltid jobba med det, om du har ungefär som de här barnen på SIS-hem och så vidare, så måste du jobba med det här jättemycket.
Så man kan säga att när barnen kommer till förskolan, så är det inte så bara för att de har liksom uppbyggda relationer med sina föräldrar, så betyder inte det att nu kan man bara köra vidare på dem. Nej. Utan man ska bygga med pedagogen en ny relation med alla barnen. Så att man bygger upp den tryggheten någonstans. Ja. Det är mycket det du går ut på i början under inskolning och den första tiden. Och,
ja. Jätteviktigt. Det tycker jag är en av de frågor som jag har ställt som psykolog i både förskola och skola. Det är just hur var det när han kom? Hur såg kontakten ut? Hur var den här inskolningen? Och då kan jättemånga beskriva då att ja, det minns man inte så mycket av. Eller ja, men då hade vi lite stökigt här. Eller någon lärare som sa att nej, men han kom som en i gruppen. Och han är inte uppmärksammat det här barnet speciellt eller så vidare. Och då har jag ofta kunnat se att det här barnet har inte knutit an till personalen. Det är inte invant. Nej. Då kanske du till och med måste börja där. Alltså börja om från början, vad ska jag säga. Därför precis. Du kommer inte vidare än det. Sen har du barn som är jättetrygga, som själva, alltså, som är lätt att skapa trygg. Alltså,
ja, just det.
Nästan osynligt, eller vad ska jag säga.
Mm.
Och det blir också så tydligt, tycker jag, just det här med vilka barn som ber om hjälp eller inte hjälp eller som lyssnar och så vidare. De har den här grundläggande tilliten. Så det, jag tror inte pedagoger och lärare tänker ens på att de har jobbat med att knyta an eller det här. Utan det sker med någon slags automatik. För man gillar det här barnet och barnet gillar personen och vuxna.
Precis. För jag tror man också, alla kan förstå det här med vikten av trygghet och sådär. Mm. Just att barnet ska trivas, men hur är det kopplat just till utveckling och lärande? Varför är det viktigt just för lärande och utveckling? Den kopplingen, så att säga. Man skulle kunna tänka sig teoretiskt att barn kan väl lära sig även om den inte har någon, känner någon viss anknytning till den pedagogen eller att den har någon relation. Det kan väl lära sig ändå?
Om du vill, om vi säger så här då, om det blir mer begripligt. Om du vill att ett barn ska lära sig det som läraren vill att det ska lära sig. Förstår du skillnaden? Sen kan ju barn lära sig massor genom att läsa själv eller andra relationer. Det finns ju ändå en läroplan som barn och elever ska nå vissa kunskapsmål. Och då tror jag det blir jätteviktigt att man lyssnar eller lär eller ställer frågor eller är beredd att svara. Alltså det sker någon form av turtagning.
Ja, just det.
I det.
Och relationen är också att man kanske lär sig läsa av barnet och, alltså, och läsa av utvecklingen och förstå barnet.
Ja, precis. Det gäller just här att barn kan, om man är i en sån relaterande, så jag kallar det för, då, dels som du säger, det gör nu med alla människor, ungefär som vi sitter nu, att om du ställer en fråga och jag inte riktigt förstår den, då kommer du att se det på mig.
Mm. Och ju bättre jag känner dig, ju bättre kan jag läsa av dig.
Ja, så att säga. Men precis, så jag kan förstå bättre. Men just här, man, och då tror jag att barn som är trygga i en relation, de kan också på något sätt tala om, nu förstod jag inte, eller fråga mer, eller ställa frågor, eller be om hjälp, det här, jag behöver hjälp med det här, och så vidare. Då. Medan barn som inte har den relationen, den kanske sitter tyst och gör en massa andra saker.
Mm.
Och innan man upptäcker då att den har uttagit inte, den kan sätta av alla lektioner. Utan man kan gå i skola ett helt liv utan att lära sig någonting, till exempel från skolan. Då, utan man, men det innebär ju inte att man inte lär, för att man inte är lärande. Alla barn är lärande. Men det innebär inte att du lär dig det skolan eller läraren vill att du ska lära dig. Och det tycker jag är också en sån här viktig fråga som jag brukar ställa till lärarna när de beskriver att elever inte gör som de säger. Så då ställer jag just den frågan. För då tror man ofta, apropå det här med teorier, att det är någonting fel med barns begåvning och det ska utredas och så vidare. Men om man ställer frågan då, är han lärande? Då måste de tänka på ett annat sätt. Därför då kan man säga att de här barnen lär sig ofta utanför skolan. En massa olika saker. Men de lär sig inte, inte lärande i skolan.
Nej, just det.
Och det är ett jätteproblem.
Jag skrev ner ett citat här. Vikten av utmaningar och att barn, alltså, utmanas eller utmanar sig själva. Om de inte gör det, så riskerar de att fastna på sin nivå.
Mm.
Alltså vikten av utmaningar, att de utmanas.
Ja, och hur tänker du?
jag tyckte det var intressant.
Ja.
Alltså att hela tiden, just det handlar om det här med utmaningar. Det kanske är den här spiralen också.
Ja, men precis.
En rörelse.
Ja, exakt. Därför att Jag lät faktiskt en lärare läsa igenom ett kapitel där som handlar just om det här med mina egna tankar om utveckling. Och hon tyckte just att det hon hade fastnat för, det var just det här med, som hon inte hade tänkt så mycket på, det var vikten av att utmana elever. Och det tycker jag just det här att man pratar om anpassning, jag tror jag tar upp det. Och där finns risken, nu skulle jag vilja rita, för om du tänker att du har en sån här figur med en spiral liknande, ungefär som med ett säcken. Om du inte utmanar, då kommer du fastna hela tiden på samma. Mm. Medan du, just det här måste höja ribban hela tiden. Och då skapar man också någonting som jag tror jag försöker i alla fall beskriva i boken. Någon form av frustration hos vissa barn. Alltså, och jag tar upp skillnaden mellan barn som hela tiden själva utmanar. Det här är grit som man pratar om idag. Mm. De behöver inte jobba med, för då är det nästan så att de utmanar oss istället, vuxna. Att hänga med i deras utveckling. Mm. Och det tror jag är barn som är jättelärande. Och väldigt ofta barn som faktiskt har koncentrationssvårigheter i skolan. Därför att de utmanas för lite. Och då blir det tråkigt.
Mm.
Och då blir de okoncentrerade. Det blir vi också om vi tappar intresset. Antingen är det för svårt eller för lätt eller tråkigt och så vidare. Då. Men just det här att hela tiden tänka på att alla barn måste utmanas. Och då fundera på vilka barn är det som inte utmanar sig själva. Och som inte låter sig utmanas. Men att det viktiga är att utmaningen, att det ska vara möjligt för barn att uppnå det här, kunna hoppa så högt så man inte höjer ribban jättehögt. Eller också tror att om en barn är 10 så gamla, då ska de klara de här målen eller klara de här uppgifterna. Då
man börjar utgår man från högt. Ålder. Ja.
Mm. Och det är det också som är viktigt. Att, och det, den här modellen utgår ifrån, och det stämmer väldigt väl med många teorier idag, att man måste utgå från den nivå barn är på. Och det gäller ju också att bedöma att om barn inte hänger med kan det bero på att man måste börja mycket tidigare, alltså gå längre ner i en kunskapsutveckling till exempel. Att man börjar för högt. Men just att balansera hela tiden, att börja möta barnet där det är, men att höja ribban så att säga, att möta barnet som det barn det är på väg att bli, tror jag.
Mm. Det återkopplar lite till det här med att bygga relation och läsa av och förstå individen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Just det, den vuxna är ett huvudet högre. Mm. Ett begrepp du använder.
Det är ett Vygotsky-begrepp.
Ja, som jag gillade också.
Mm.
Ja, alltså är det också för att kunna utmana eller för att kunna visa, alltså kunna, vad ska man säga, leda utvecklingen, lärandet, som jag förstod i alla fall.
Ja, för det tror jag är jätteviktigt just att se att man genom att vara huvudet högre så skapar man det här som man pratar om, den här utvecklingszonen, lärandezonen.
Kan du ge exempel på det? Du har väl barnbarn själv, tror jag du nämner.
Ja,
du tänker att du är ett huvudet högre ibland.
Jo, På något sätt är man alltid det. Om man läser någonting till exempel för ett barn. Och sen tänker man så här, nej men det här var lite svårt eller lite svåra ord eller någonting sånt där. Antingen att ett barn säger, vad betyder det? För det har jag upplevt med både egna barn och barnbarn, att de själva stannar upp. Men om de inte gör det kanske man måste kolla lite grann. Vet du vad det är för någonting eller känner du till det här? Och då måste jag kunna förklara, alltså att det blir någon slags, jag tror jag skriver om det i undervisning också, att man undervisar hela tiden, därför att man hela tiden tar det här. Eller om man märker att en barn fastnar, om vi pratar om det vi pratade tidigare, att barn fastnar i att bara göra samma sak eller någonting sådär. Det heter inte särskolan längre, men anpassade skolan, att man lät barn göra samma saker istället för att se till också, nej men nu måste det komma till nästa nivå. Så just det här med att puffa på barn, att de måste lära sig någonting nytt, att hela tiden tänka på det, att vad behöver du jobba med nu?
Mm. Mm.
Och då tror jag också skriver någonstans, eller om jag tänkte att man frågar ofta barn så där, vad vill du göra nu till exempel, om det är en liten fritt. Och då kommer kanske en del barn att välja det de redan kan eller redan har gjort. Medan man kanske, vad behöver du jobba med?
Ja.
Vad är det du inte kan? Det tycker jag också i boken att jag tar upp och som jag tycker har varit jätteviktigt i mitt jobb. Just kolla det här med, vad är till exempel kritiska situationer? Vad är det barnet inte klarar av? Och där, om det kan vara ett exempel, så är det just att titta på, vad är det barnet inte klarar av? Och där måste jag vara med och stötta dem. Hur kan man klara av det här? Och där kanske jag är mer van att jobba med förskolebarn då. Men vi säger att barn klarar inte av att ha några sådana exempel. Åka rutschkana eller vad det nu kan vara. Och istället för att man då tar bort barnet därifrån. Så måste jag vara med och kanske visa barn. Hur gör man när man åker rutschkana med andra barn? Man ställer sig inte och går upp samma väg som man har kommit. Utan man ställer sig i kö och väntar på sin tur.
Mm.
Och där är också huvudet högre.
Mm.
Så det är både på något slags kognitivt plan, med socialt plan och känslomässigt plan.
Ja. Ja, jag förstår. Jag tyckte det var ett bra begrepp. Jag skulle vilja komma in på det här också med, för du skriver bland annat om, till exempel om lekens betydelse för små barn i lärande utveckling. Mm. Och där nämner du också läroplanen. För att som förälder till förskolebarn så har jag tänker en del på det där med att nu för tiden är det väldigt mycket lärandemål och det är liksom, man ska lära sig det och det ska redovisas det.
Ja.
Jag kan känna ibland att liksom, ja, det är så mycket lärandemål så att man orkar inte hänga med i allt. Hur ser du på det här med att det är så mycket fokus på så mycket mål som ska avklaras med goda intentioner såklart. Men den här fria leken är väl också väldigt utvecklande, tänker jag.
Det är jätteviktigt. Och där tycker jag kanske en lite mer debatt idag om det här med dels förskolan och skolan. När begreppet lärande fördes in i förskolan så kan jag väl ärligt tala och säga att jag var inte så där jätteförtjust. Men det har jag accepterat, att om man ser lärande som ett vidare begrepp, inte bara så kunskapsinriktat eller om man tänker skolan eller prestationsinriktat. Men att skolan, det tror jag beskriver att förskolan har ju blivit en undervisningsinstitution som den inte har varit tidigare. Och då kommer någon slags krav på att man ska, att det ska bli mätbart. Eller, även om det fortfarande är någon slags, vad heter det? Barn måste inte uppfylla de här utan... Ja, jag tror att jag skriver om det, just när jag tappat det, men att det är med strävansmål tror jag man beskriver det som ändå. Jag tycker i skolan till exempel, jag satt och läste det här på pendeln när jag åkte in till stan i morse. Och då kan man se skillnaden, tycker jag, med förskola och skola. Att i förskolan ingår ju fria leken som en del av den pedagogiska verksamheten. Medan i skolan är det raster. Ungefär som pauser.
Ja, så det är så utanför den.
Ja, det är ungefär som att man ser inte att det är man skulle kunna säga att raster är, man kallar det frilek eller vad man kallar någonting annat, men rast är som en paus på något sätt. Mm. Då får ungarna göra vad de vill. Och jag tror att i boken så hänvisar jag till ganska mycket forskning just om det här med att lekens betydelse för att utveckla, inte bara att ha roligt eller vad ska jag säga, utan att det är kognitivt, socialt, emotionellt, alltså att det är oerhört viktigt. Och att just ta, fånga in de här barnen som inte, vad ska jag säga, kan leka.
Mm.
Och det skriver jag ganska mycket om, just det här med att hur kan jag utveckla, det är också ett lärande, hur lär man sig leka? De teorier jag hänvisar till då är ju att den tidiga leken, den är just i samspel mellan vuxna barn, föräldrar. Den forskning som finns ju mellan mamma och barn, det behöver inte vara, det är inte det så idag, men just att man ser att den tidiga leken är ett samspel, alltså där man läser av varandra, man kollar med varandra, är det här okej eller inte, och sådana saker. Och det, den sociala kompetensen, den är oerhört viktig i alla sammanhang.
Mm, som kan tränas då på raster, bland annat.
Precis, ja, därför, som, jag menar bara, jag tror att ett exempel, jag tror jag tar till som jag hade i en handledningssituation, en psykolog som beskriver att ett barn som inte, ja, måste alltid ha sista ordet, det var liksom massa olika saker, men han är jättebra på att spela fotboll, och när vi åkte hem från den här handledningen så funderade jag jättemycket på, vad menar man med att vara bra på fotboll? Mm. Är det att skjuta bollen i mål, eller är det att kunna, faktiskt jag satt i ett lagarbete, alltså de som är duktiga på fotboll är inte att de bara är duktiga på att sparka bollen, utan de just det här, kan se det här hur man samspelar med andra för att få bollen i mål.
Mm.
Och det kan man, menar jag, träna jättemycket. Och det tycker jag att jag kan se på mina egna barn, men även barnbarn, alltså att, som jag haft förmånen att ha då, hur man kunde sitta på golvet och vi, hur de så oerhört snabbt fattar det här, men om jag rullar en boll till dig så rullar du tillbaks den. Medan barn som inte fattar den ska rulla tillbaka bollen. Och där menar jag att man kan faktiskt träna, eller vad ska jag kalla det. Utvecklade. Men då måste man ju syssla med de aktiviteterna också.
Ja, för det du lyfter fram här, om jag, du får rätta mig om jag har fel, men just om man tänker på det med raster, så är ju, för det är en arena där de också utvecklas, oavsett om man är där eller inte, men man som vuxen kan vara där och vägleda, och det handlar ju inte om att ha ett inrutat schema, utan snarare att man hjälper dem och stöttar dem, eftersom det också är ett lärande som är, liksom, ja, det är lika viktigt, ja, som inne på lektionen.
Om du ska få ungar att fungera på lektioner, och de, då ser du direkt på rasterna vilka barn som inte, alltså, just kan vara med andra, eller vad ska jag kalla det för. Alltså som ska dominera hela tiden, bestämma över andra, eller ja, bara ta bollen och själv eller någonting sånt där.
Mm.
Alltså, jag tror att man skulle kunna hitta, det har inte jag jobbat med i boken, men jag tror man skulle kunna hitta ett ganska bra observationsschema, ska jag kalla det för. Alltså just det här med vad är lekkompetens? Då? Det är ett jätteintressant utvecklingsområde egentligen. Mm. För då kan du se vilka barn som har lekkompetens. Alltså som lyssnar in, de kan bygga ihop och så vidare. Bara sitta och studera det, vilka barn som faktiskt kan det.
Mm.
Och vilka barn som inte kan bygga ihop utan styr, alltså hela tiden styr byggandet till exempel, och andra underordnar sig. Eller?
Jag håller med. Tiden rinner iväg här.
Ja, jag förstår det.
Jag hoppar runt i boken.
Ja,
vi har gjort det lite ostrukturerat.
Mm.
Men är det någon pusselbit som du gärna vill nämna som vi inte har pratat om?
Ja, det vet jag inte om det är en pusselbit. Det här. Dels tyckte jag just så här med som jag idag när jag lyssnar och läser om olika saker när det gäller barn och ungdomar, då som de här med SIS-hemmen. Alltså så hör jag, det var någon också som forskare som jag lyssnade på tv som pratade om att det handlar inte så mycket om det här med resurser bara som man pratar om idag. Vi är för få, det är de säkert också. Men att man måste också titta på hur man jobbar. Och betonade just det här med relationers betydelse. Nu har jag ju pratat om det i och för sig, men i DN tror jag häromdagen, jag kommer inte ihåg, jag har läst DN digitalt annars jag kan inte riva ut de här tyvärr sidorna. Mm. Men då pratar man om att man, när det gäller barn med autism, då kan man fundera också lite grann, men att man hade då program eller behandlingsmetoder som man jobbade med att hjälpa de här barnen, utveckla de här barnen. Och då var det som nästan kopior på det jag har pratat om. Alltså just det här med blickkontakt och samspel. Jag kommer inte ihåg i detalj vad det var, men jag kände det är precis det här som det handlar om hela tiden, men oavsett om barn har diagnos eller inte. Och det, ja, det kanske jag skulle, jag vet inte om jag lyfter fram, men just att det som är bra för vanliga barn, vad jag säger, det är bra för alla barn.
Mm.
Att man inte tappar det i sin iver, att nu ska vi ha någon specialpedagogik eller någonting sånt där. Utan verkligen fundera över vad är det vi ska jobba med. Så att man inte missar det, ungefär som att ge barn, som jag är inne på, förut specialmat, så tappar man kanske att den inte är så näringsrik. Alltså de behöver vanlig mat också.
Precis.
Efter det att boken skrevs har jag just börjat fundera mer på det här med, som jag kallar observationsguide. Det är ju att vara så oerhört, men när man som lärare, pedagog, både i förskola och skola, får nya barn, nya grupper, att vara jätteobservant på vilka barn som man får den här blickkontakten med, som säger hej. Jag tänker på du som undervisar på universitetet. Jag har ju själv gjort det en del. Och det blir så himla kul när man kommer dit och sätter sig. Alltså, jag försöker alltid vara lite tidigare. Och så kommer studenterna in. Och vilka som säger hej till mig. Och vilka som går förbi bara.
Mm.
Och sen hur de placerar sig i rummet. Och vilka som är aktiva sen. Alltså, det kan man göra en studie av. Just det här med att vara så observant på. Vilka barn är det som väljer, för det menar jag ett val barn gör, väljer att jag tänker inte samarbeta med dig, jag tänker inte ha kontakt med dig, jag tänker inte vara med i den här gruppen, i den här situationen. Alltså just det här med vilka barn som tenderar att bli sådana här som jag kallar utanför barn, eller det här med utanförskap som vi pratar om idag, att det skulle vi kunna, för att jobba mer proaktivt, så skulle vi kunna vara observant av det mycket, mycket tidigare än vad man är idag. Utan nu kommer ofta, alltså när jag frågar till exempel de jag träffar i mitt arbete, när börjar de här problemen? Ja, det har vi haft ända sedan jag började här för 3-4 år sedan. Jaha.
Då har man liksom missat grunderna på något vis och bygga den relationen. Ja,
man missar flera år.
Mm.
Och jag har ju exempel på, inte bara för mitt eget arbete utan från andra kollegor med barn som man under ett helt år, var någon tvååring, inte lekte med andra barn, satt mest för sig själv. Och jag brukar inte tänka att barn är autistiska, men det var även i mitt huvud så fick jag sådana tankar. Men då berättade den psykologen, han hade börjat ställa massa frågor när han kom tillbaka ett andra gång. Så hade det hänt massor, därför att de hade börjat titta. Alltså de hade börjat titta på barnen på ett annat sätt, på det här barnet. Och började väcka så att jag bjuder upp till andra saker. Och då hände det plötsligt jättemycket saker.
Sista frågan. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation du vill skicka med till lyssnarna kring ämnet?
Ja, kanske det här med, som jag tycker, jag försöker väcka, det är någon slags, alltså nyfikenhet. Jag tänker på bara idag, om du har läst, jag vet inte vad du läser för tidningen, men i DN så står det någonting om det här med barn ska inte ha tillgång till skärmar överhuvudtaget innan de är 2 år eller vad det var. Mm. Tänker jag på mina barnbarn. och det, ja, att det är så kategoriskt på något sätt. För då tänkte jag faktiskt när jag läste det, ja, men det beror väl på hur det används.
Alltså, det blir kategoriskt också när man ska tvunget ge en rekommendation till alla samtidigt.
Ja, och samma rekommendation till alla. För jag vet, mina barn kämpar ju också med det här med skärmtid. Men jag tänker på, det beror väl på också hur man använder det tillsammans, eller?
Ja, bland annat, ja.
Ja, och vad man gör för övrigt eller någonting sånt där. Så just det här att jag brukar ibland roa mig med att tänka på vad var förbjudet tidigare eller vad var hotfullt, eller vad ska jag säga. Jag hittar inga bra ord just nu, men det är inte så länge sedan man upplevde att barn skulle inte läsa böcker.
Aha.
Det är för ung kanske. Ja, men just det här med i början, under jordbrukssamhället om man säger, då var ju det alltså ett... Då skulle barn få fel på ögonen. Nej, men det var en massa olika saker. Och idag är det på något sätt, då skulle jag vilja ibland ha den där, om jag vore bra serietecknare tänkte jag säga, ställa sådana här bilder mot varandra. Då var det det. Idag så har vi läslov. För nu är det jätteviktigt att barn lär sig läsa. Men nu är det skärmar. Alltså det är nya sådär. Då, det finns alltid en massa föreställningar om vad som är bra eller dåligt. Men det handlar ju om vilken tid vi lever i.
Mm.
Och det, ja, det kanske jag skulle säga. Alltså det här att låta som kungen med barnet i tiden. Nej, men, någonting av det här. Alltså att, tidigare så såg vi väl inte på att förskolan kunde vara något bra för barn. Men det är väl idag ingen som tycker att barn inte har glädje av att vara i förskola redan.
Nej, precis.
Tidigt, utan, men då skulle familjer eller föräldrar vara hemma. Helst mamma förstås och så vidare. Så att det är, ja, kanske någonting där, hänga med. Att, hur skapar vi förutsättningar för lärande i den tid vi lever i?
Tack för att du var med.
Ja, tack själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.